Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Du lyssnar på en podd från Media House by RF.
Halli, hallå allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 207.
Tjenare, mitt namn är Anna.
Och mitt namn är Emma och det här är podden om oss och våra fyra hästar och ridsporten i stort och smått.
Vi är tillbaka.
Ja, vi har inte poddat på nästan en månad nu va?
Ja, typ 3 veckor i alla fall måste det bli. Och det känns ju lite konstigt. Men desto roligare att vara tillbaka ju.
Ja, men jag är så taggad och jag hoppas att ni har uppskattat de 3 gästavsnitten som vi har släppt. Som vi har släppt medan vi var borta på semester i Thailand.
Ja, jag råkade ju tabba mig lite med det senaste avsnittet med Isabel. Men det är åtgärdat nu i alla fall. Mm. Alltid lika tacksam när ni ser till när någonting har hänt. För det är klart att oftast så brukar det ju inte vara några problem. Men ibland så missar ju vi... Ja, när någonting händer.
Det blir tryckfelsnisse fast poddklippsnisse. Ja,
det är ju en person jag inte riktigt gillar. Men ibland får man dras med den där nissen.
Exakt. Hur mår du idag, Anna?
Jo, men jag mår helt okej. Sen vi kom hem från Thailand för snart en vecka sedan så jag har haft magkatarr, tror jag. Mm. Jag har mått så illa och varit lite skum och haft migrän fick jag också. Det är som att min kropp bara, nej men Anna, du ska inte vara i Sverige, du ska vara utomlands.
Ja, men jag kände likadant. Ja. Alltså, så fort man typ landade i Sverige, det gick ett dygn. Vad händer då? Huden blir torr som fnuske, naglarna går av, man får ont i magen igen, man får problem att sova igen. Nej, men alltså Thailand har varit så bra.
Ja.
Jag har mått så bra i Thailand och sen kommer man hem till det här skitlandet.
Nej, jag trivs ju jättebra med att bo i Sverige, det är inte det. Men jag vet inte, jag har bara varit lite under isen den här veckan.
Jo, men det har jag med.
Men jag hoppas att det vänder.
Jag med.
Eller hur mår du idag?
Jo, men det känns i natt, första natten på sen vi kom hem som jag sovit riktigt bra får jag säga. Mm. Så jag hoppas att det håller på och vänder nu. Det kan ju ha varit någon sorts jetlag också.
Ja.
Men jag har känt mig otroligt seg sen vi kom hem. Men idag känner jag mig lite piggare. Du vet, jag har nästan känt mig bakfull.
Ja, men det är ju lite så man blir. Och vi har ju aldrig upplevt jetlag förut. För vi har ju bara rest inom Europa, är det väl?
Ja.
Ja, och vi har varit på Lanzarote. Men det är väl heller ingen direkt tidsskillnad.
Alltså, det har ju max varit en timmes tidsskillnad.
Exakt, så det är ju absolut inga konstigheter. Och nu var det ju 6 timmars tidsskillnad.
Ja.
Thailand ligger ju 6 timmar före Sverige. Mm. När vi har vintertid, vill säga. Så det var ju helt klart en omställning. När vi kom till Thailand så kunde vi ju inte sova de första 3 nätterna.
Nej, det blev lite svårare.
Men nu när vi kom hem så fick man ju kämpa för att hålla sig vaken istället på kvällarna.
Ja.
Och jag får säga att jag tror ändå att min taktik var rätt så bra. För jag har inte haft så mycket sömnproblem.
Nej.
Jag bestämde mig för att hålla mig vaken. Vi landade ju 4:15 var klockan va?
Mm.
På morgonen svensk tid. Och då höll jag mig vaken hela tisdagen. Så jag sov ingenting när vi kom hem. Jag sov ingenting på eftermiddagen. Jag höll mig vaken till 22:30 på kvällen. Lyckades jag till och med hålla mig vaken till.
Mm.
Så jag tror att jag kom in ganska bra i min sömnrytm där.
Ja, men jag har inte haft problem att somna på kvällarna. Det har varit problem att jag har vaknat på natten. Alltså vid typ 3-4 och bara, ja, men nu är klockan egentligen 9 på morgonen.
Ja.
Så nu ska du verkligen vara vaken.
Mm, det är
så
klart.
Jag tror det hade nog kvittat om jag hade hållit mig vaken längre. För jag hade ändå vaknat tidigt.
Ja, för din kropp har, nu ska du upp, Emma, och upp och sola.
Exakt.
Och ja, vi kan ju passa på att säga att vi har ju släppt en liten vlogg från Thailand.
Mm.
Vi var på ett Elephant Sanctuary
mm.
och vloggade den dagen och ja, men har gett lite Thailand-tips och sådär mm. i den vloggen. Men jag tänkte att en grej som vi inte pratade så mycket om i vloggen, det kan vi ju ta upp lite här. Det var ju en upplevelse som vi var på som hette Similan Islands. Alltså mm. det är ju naturreservat.
Ja.
Hur många öar var det? 9 va?
Ja, jag tror det är 9 öar som det består av.
Mm. Och vi åkte till 4 av dem för att ja, vissa är väl stängda och sådär. Mm. Ja, lite sådär. Och det var ju någonting som vi hade sett väldigt mycket fram emot. För vi hade sett så himla mycket fina bilder därifrån. Men något som folk inte pratar om, det är ju hur vidrigt det är att åka sådana här speedboat.
Ja, oh, fy fan. Sen tror jag att man hade nog kunnat åka bättre båt än vad vi gjorde.
Ja, och med ett bättre bolag än vad vi
ja,
gjorde.
Ja, exakt. För den båten som vi åkte i, man såg liksom inte vattnet utan det var så höga väggar. Det var som att man satt i en nästan rymdfärg.
En ubåt fast ovan ja, mark tänkte jag säga.
Exakt, ovan vattnet. Det var tur att vi hade våra åksjuka armband.
Oh.
Annars hade det nog kommit upp både det ena och det andra ur våra magar.
Nej, men det var helt fruktansvärt. Jag kände ju det, att jag mår skitdåligt,
mm.
fast ändå inte.
Nej, och sen så tog det ju över en timme att åka ut till den ön också. Oh. Och då var ju vi ändå i Khao Lak, och det är typ det närmsta du kan vara för att åka ut till Similanöarna.
Mm.
Men fy tusan, vi hade egentligen tänkt åka till Surinöarna också på en sån liten dagsutflykt. Men vi bara, nej men vi orkar inte med en sån här båttur, Dille, går inte.
Aldrig mer. Men jag måste säga, vi åkte ju med Sea Star, hette det bolaget va? Kan inte rekommendera.
Nej.
Det är nog bättre att se sig om det finns andra bolag att åka med.
Ja, exakt.
För ja, det var så mycket kaos och mycket stök och mycket människor och mycket musik och alla var så himla uppspelta typ och ja,
ja.
Nej. Nej, det var inte att rekommendera.
Nej, och något som man inte pratar om eller på de här stora utflykterna, det, jag vet, jag har fått upp massor av reels från Thailand nu.
Ja, Instagram versus reality eller?
Ja, precis, och typ Pippiöarna och sådär. Och med både kanske Pippiöarna och Similanöarna, då är det så här Instagram och det är så här jättefina stränder, klarblått vatten, inte en människa. Versus reality, alltså det är fullsmockat med människor.
Ja, för det var inte bara vårt bolag.
Nej.
Som åkte dit, alltså den som vi åkte med, utan det var ju flera andra sådana här resegrejer som åkte ut till samma öar och sådär, så att det var ju hur mycket folk som helst.
Mm.
Men däremot så snorklade vi ju också för första gången i våra liv.
Ja.
Och det var jättekul.
Det var egentligen en upplevelse som inte jag var så himla taggad på.
Mm.
Och jag hade kanske inga förväntningar. Och det var nog bra. För jag kan säga att verkligheten överträffade verkligen förväntningarna.
Ja, men verkligen samma här. Sen så, vi båda fick ju lite panik i början.
Ja.
För det är ju väldigt speciellt. Och jag kom på det att om man vill träna sig innan man verkligen snorklar i vatten, då ska man prova att andas genom att hålla munnen stängd och bita ihop samtidigt.
Mm.
För att då får du in samma sorts... Alltså man kan ju inte andas lika mycket som man gör på land.
Nej, man kan ju inte ta lika djupa andetag. Man kan inte förvänta sig att det ska vara lika lätt att andas. Men du får ju fortfarande luft så att du kan vara under ytan.
Ja, men det var skithäftigt.
Ja, det
så
var väldigt kul.
Jag är taggad på att snorkla mer.
Jag med. Jag känner att det, om eller när jag åker utomlands nästa gång vill jag jättegärna prova att snorkla igen.
Mm.
På andra ställen och se om man kanske kan se lite sköldpaddor och sådär också. För det gjorde vi tyvärr inte.
Nej, det hade varit kul.
Mm.
Så ja, men bara lite sådär. Man kanske inte ska ha så höga förväntningar på en sån dagstripp till Similan Islands. Eller Surinöarna. Eller
Pippi eller vad det är. Men också om man har tänkt åka ut på något sånt där. Åk de här riktigt tidiga morgonturerna när båten, alltså när man samlas vid typ 5 och åker ut.
Mm.
För det kan jag tänka mig mycket bättre. För då åker man ut innan alla turister är där.
Exakt. Så det var ju lite, jag tyckte fortfarande det var värt det.
Ja.
Men vi har gjort en liten Khao Lak-guide.
Ja.
Eller ja, nu är inte det här bara Khao Lak. Men i våran YouTube-video där vi har satt betyg också från 1 till 10. Och det här gav vi ju en 6.
Ja.
För att den vackra naturen vägde ju upp. Men det var ju mycket som vi kände att, herregud, det här var...
Lite överskattat.
Lite överskattat, ja.
Precis.
Helt klart.
Men vi kan ju varmt rekommendera Khao Lak i alla fall. Alltså jag älskade Khao Lak.
Jag med. Det fanns så många fina stränder.
Mm.
Folk i Thailand är så oerhört vänliga och service-minded.
Ja, jättegod mat.
Oh, helt fantastisk mat. Så vi har ju haft det hur jäkla bra som helst verkligen.
Ja, det var välbehövligt. Jag kände att jag behövde verkligen komma iväg och vila upp mig lite.
Ja, du känns mycket lugnare mentalt nu än vad det var innan vi åkte.
Vad bra!
För Emma har ju varit lite spicy.
Ja, och det brukar jag inte vara.
Nej, du är ganska... mild. Du är lite filmjölk i ditt psyke. Sen är du inte tråkig som människa, men du är ju väldigt lugn.
Ja.
Men
nu har jag varit lite mer jalapeno-aktigt.
Verkligen. Oj, jalapeno.
Ja, jalapeno.
Du är spanjor nu.
Ja, men jag vill ju lära mig spanska igen.
Ja, jag vet.
Mm.
Jag med.
Vi får ladda ner någon app och lära oss.
Mm, vi får göra det, sitta och plugga. Men också något som är lite kul, det är att de är ju inte jättebra på engelska i Thailand.
Nej.
Så man får verkligen vässa öronen. Och något som jag fick lära mig efter några dagar, det var när de frågade om alltså, vill du ha steamed rice till din rätt? Mm. Jag hörde verkligen inte vad de sa.
Nej.
Så jag bara, då svarade jag ja. Och så fick jag se vad det var.
Ja.
Så bara, aha, kokt ris bara. Ja.
Mm.
Så att det är ju någonting som man får vara lite beredd på. Men jag tyckte det var helt fantastiskt också, för vi åkte ju till Small Sandy Beach.
Mm.
Det är en liten sandstrand som ligger i ett naturreservat i Thailand, eller i Khao Lak. Och för att ta sig dit så behövde man gå, ja det var ju ändå ganska krävande väg dit.
Ja, det var drygt 1 kilometer i krävande terräng i naturreservatet.
Jag vet inte hur lång tid det tog att gå den här sträckan.
Nej, jag vet inte heller, men det kändes inte som det tog så himla lång tid. Eller?
Nej, men jag menar, att hade vi gått 1 kilometer på asfalten här utanför hade det tagit jättekort tid.
Ja, ja.
Det var ju inte så kort tid det tog.
Nej.
Men hur som helst så skulle jag ju då, som den influencern man är, skulle jag ju filma lite för att jag ville få lite film, och det var ju så himla fint. Och så filmade jag, och så skulle jag bara vända mig om och filma Jenny, vår kompis som var med oss, som gick bakom mig. Och precis då så halkar jag, för det var ju ganska hal, typ sand, jord eller någonting. Halkar, och av en reflex så får jag tag i ett träd med min hand. Det var ju bara det att det var ju det enda taggiga trädet på hela den här sträckan som vi kunde se.
Mm.
Och jävlar vad ont det gjorde. Jag fick ju hur många stickor som helst i min hand. Det här är ju också med en bild på i YouTube-videon. Men grejen var också att först så blev jag så här, det här var ju onödigt. Och sen så fick jag lite panik och tänkte, tänk om det är något giftigt träd.
Mm.
Men vi kom ju fram till den här Small Sandy Beach, och där fanns det som en liten kiosk typ.
Ja, och jag tycker att Small Sandy Beach var en av de bästa upplevelserna, för det var så otroligt fint, och så är det väldigt, väldigt mycket färre turister där jämfört med på andra ställen. Vi var ju helt själva när vi kom dit. Typ 9:30 på morgonen kanske.
Ja, så det var helt fantastiskt. Verkligen, kan verkligen rekommendera. Men håll ett öga efter taggat träd. Men det var så fint, för att de som jobbade där i den här kiosken, de kunde ju verkligen inte mycket engelska. Så jag gick ju dit och frågade. Jag tänkte att jag kunde fråga om de hade någon typ pincett eller någonting.
Mm.
Kunna få bort de här taggarna. De kunde ju inte svara mig, men de sa bara, sit here, sa de, och drog fram en stol. Jag bara, okej. Okay. Och sen så fixade de så med desinfektionsbad, tog fram en nål som desinficerade. Tack, det var ju ett jättejobbigt ord att säga. Och sen så satt det alltså en kvinna och pillade ut så många taggar hon bara kunde ur min hand. Det tog nog en timme.
Ja, ja, det gjorde det.
Och det var helt fantastiskt. Jag kände bara, herregud, det här hade du inte behövt göra. Du hade kunnat så här, ge mig nålen och så hade jag fått fixa det själv. Men nej, hon satt där och frågade hela tiden, you okay? You okay? Och det var ju det de kunde. Så jag satt ju där helt tyst, för vi kunde inte kommunicera.
Nej. Och de frågade, ni fick väl också ha lite så här Google Translate, för de frågade om det var något djur först, va?
Ja, precis. För jag försökte förklara det, att det var ett träd.
Mm.
Men jag tror inte de förstod mig riktigt. Och då sa jag, no, tree. Och så pekade jag på ett träd.
Mm.
De bara, aha.
Ja.
Och medan jag satt där så kom det fram flera personer och bara, har du blivit stangd, vad säger man?
Ja, bränd.
Bränd av en manet. Jag bara, nej, det är ett träd. Jag halkade och tog tag. Det var visst ett taggigt träd. Mm. Nej, så det var ju kanske resans mest klantiga grej.
Mm.
Men det löste sig väldigt bra.
Ja, och en av dem som du fick hjälp av, det var ju Thailands Camilla Henemark, kan man säga.
Ja, men jag tycker att de är skitlika. Ja. Speciellt på den bilden du tog.
Ja, vi kan ju dela den här bilden i vår story.
Mm.
För vi har ju sett ett par kändis lookalikes i Thailand. Vi har sett Thailands Camilla Henemark. Och vi har sett Thailands The Rock.
Ja, alltså Dwayne Johnson heter han, va?
Mm.
Ja, så himla kul. För han satt på en motorcykel och såg så här jättebiffig ut och såg ut som The Rock. Fast ändå lite mindre format.
Jo. Det hade varit förvånansvärt om det hade varit en thailändare som var lika stor som The Rock, kommer jag säga.
Och lång,
ja, framförallt. Precis.
Ja, men så himla roligt. Och det är också så sjukt. Man slås ju av hur olika det är i Sverige jämfört med Thailand. Jag menar, i Sverige är det ju typ så att man knappt får gå över gatan mot rött ljus utan att någon bara, vad gör du? Här åkte ju folk utan hjälm på både mopeder och motorcyklar.
Mm.
Förstår inte hur de vågar.
De körde sina barn som var typ så här 2 år utan hjälm på sina mopeder. Mm. Ja, alltså det är liksom inga trafikregler och du kör bara.
Ja, och någon som vi mötte, det var ju 4 stycken på en moped.
Mm.
Jag kände bara, hur får ni plats? Men då var det ju 2 små barn också.
Ja.
Ja, de är helt tokiga på ett sätt. Men otroligt vänligt folk och så himla hjälpsamma om det är någonting som man behöver hjälp med. Och
åker sådär gärna tillbaka igen till Thailand, kan vi säga.
Verkligen samma här.
Men det är så roligt, för under tiden vi har varit borta så har ju mamma och pappa tagit hand om gården.
Mm.
Och när vi kom hem igen och träffade våra kära föräldrar så har ju mamma, hon gjorde ju en riktig uppdatering. Och det är nu jag förstår hur väl insatt hon är i ridsporten, trots att hon egentligen inte är ett dugg intresserad av hästar. Jag menar, alltså det är helt sjukt, för det hon sa då när vi var borta var att hon skulle uppdatera oss om vad som hade hänt. Mm. Vi hade ju redan koll på det här, för jag läser ändå lite nyheter och sådär när vi är borta. Men ja, mamma hon sa ju då, det första hon sa,
det var väl att hon hade tittat på världscupen, va?
Precis. Jag tittade på världscupen i hoppning i Basel. Och då var det någon ryttare som piskade sin häst så i kombinationen. Och då sa kommentatorerna att nej, så där hade han aldrig fått göra i Sverige. Då hade han blivit avstängd. Och varför blir han inte det nu? Och då sa jag det. Ja, det var Richard Howley. Hon bara, ja precis. Richard Howley. Så då hade hon, det var en nyhet som hon hade haft koll på.
Mm.
Sen sa hon också att ni vet Sigrid Bergåkra som var med i Bonde söker fru. Vi bara, ja. Hennes döttrar, de rider och har en podd. Och de hade pratat om det här stallet som ni pratade om. Och de hade varit tvungna att ta bort den delen av podden.
Mm. Mm. För att de inte fick ha kvar det för Svenska Ridsportförbundet.
Ja, precis. Mm. Så det har mamma koll på också.
Ja, det är helt sjukt. Mamma, du är så påläst. Jag är så imponerad.
Ja, men alltså mamma hade kunnat ha en egen nyhetspodd, känns det som.
Ja, men typ. Mm. Hon kan bli hästvärldens det här har hänt i veckan.
Precis.
Ja, ankare.
Ja.
Vi kanske får henne som en sån gäst i podden varenda vecka. Nej, men jag tyckte också det var, jag blev nästan lite så här, what?
Mm.
Imponerad.
Ja.
Men det är ju en del som har skickat det här med Richard Howley till oss.
Mm.
Och om vi har något uttalande. Och jag vet inte vad mer man ska säga.
Nej,
mer än att det är helt fruktansvärt.
Och jättekonstigt att han inte blir avstängd eller får någon sorts konsekvens för det hela.
Ja, verkligen. Man kan ju bara hoppas att det sker i efterhand. Även om han borde ha blivit avblåst i exakt samma ögonblick. Mm. För det var väl dessutom 2 gånger på samma bana som...
Jag vet inte riktigt, det är ju just den här, det var väl en 3-kombination
ja,
som jag har sett. Och jag tycker också en sak som jag har reflekterat över med de ryttare som, om de kommer typ in lite konstigt i någon 3-kombination eller om de känner att hästen inte räcker över.
Mm.
Det som många gör då, det är ju det att de ger hästen lång tygel och så liksom vänder sig om och gör rundslag och verkligen piskar hästen på röven.
Ja.
Men det hjälper ju aldrig.
Nej.
Alltså jag har aldrig sett en enda häst klara sig över en 3-kombination till exempel i ett sånt här läge. Så varför gör de det? Det hade ju varit 100 gånger enklare, för jag vet att det var när Peder red Hansson, det var ganska så nyligen, och då blev det också lite knasigt i någon kombination, och det Peder gjorde då, det var ju att han intog ju den här, vad säger man,
säkerhetspositionen.
Sitsen, han gav Hansson långa tyglar och bara liksom satt där. Han
hade satt rätt så upprätt, va?
Satt inte... upprätt och så har han ena handen utåt för att hålla balansen. Så det är ju så här, han har ju typ samma position som piskarna har, bara det att han piskade inte hästen.
Nej, exakt.
Och Hansson klarade ju av och liksom ta sig över den kombinationen då. Så det måste ju vara mycket lättare för en häst att göra det om de inte blir störda på så vis.
Exakt, och det som jag också blir så förundrad över, det är hur man kan få någon sån reflex att oj, nu går det åt helvete här, och att man i den stunden får för sig att piska. Jag fattar inte.
Nej.
Jag förstår inte hur det kan kopplas så.
Nej.
För jag tycker bara det är så himla konstigt.
Mm.
Vad fan styr ut från kombinationen eller någonting om du ser att det går åt helvete? Eller,
exakt.
Jag vet inte.
Nej, väldigt märkligt.
Abort mission istället för att försöka till vilket pris som helst.
Ja, verkligen. Så väldigt tråkigt att det inte ja, men gjordes något åt det. Och det är också ett bevis på att det är ju liksom inte bara, även om vi kanske pratar mycket om dressyren och det känns som att dressyren är mycket i fokus när det kommer till hästvälfärd. Och det ska det ju vara, för det är ändå domarna som bedömer det som sker på banan, till skillnad från i hoppning. Men det sker ju en hel del skit i hoppningen också.
Ja.
Och även på hemmaplan såklart, det kommer ju fram titt som tätt om stall som barrerar sina hästar till exempel.
Ja, exakt. Men jag tycker bara att vad fan ska hända inne på en hoppbana för att man ska bli utesluten på högsta nivån?
Jättekonstigt.
För jag menar, hade jag gjort så på en lokal hopptävling där jag hoppat 80 cm, jag hade ju blivit utblåst i ögonaböj.
Ja, det får man ju hoppas.
Ja, det kan jag ju inte säga med all säkerhet i och för sig. Men åtminstone så hade ju jag blivit tillsagd, eller att överdomarna hade kommit fram efteråt eller något sånt där.
Exakt.
Så ja, skärpning för helvete.
Ja, verkligen. Och någonting som har fått mycket kritik nu den här senaste veckan också. Vet du vad det är? Det har med dressyr att göra.
Nej, jag kopplar inte just nu i alla fall.
Att Charlotte Fry vann världscupen på Everdale.
Det här har jag helt missat faktiskt.
Du har inte sett det programmet.
Nej.
För FEI har lagt upp på både sin Facebook och sin Instagram hennes ritt från när hon vinner med Everdale.
När var den här tävlingen?
Ja, men det var nu i helgen.
Ja, det var det. Då är det inte så konstigt att jag missat det.
Nej, så bara några dagar sedan. Och ja, alltså hon får 88% och det ser mer eller mindre förjävligt ut. Ja, du vet väl hur Charlotte Fry rider?
Ja, det är ju väldigt mycket trycka ihop och hästen krullar ihop sig och det ser obekvämt ut.
Ja, och med Everdale så ser det ju faktiskt mycket värre ut än med Glamourdale, tycker jag. Sen tycker inte jag det ser bra ut när hon rider Glamourdale heller, men med Everdale, alltså, det är så här, hästen kan liksom inte gå mer ihopknökad.
Nej.
Den kan inte se mer obekväm ut. Och ändå så får hon 88%. Alltså den kunde inte ens göra en halt första gången på uppridningen.
Vad gjorde den då?
Den gjorde backade och gjorde piaff typ. Den var så spänd att den inte ens kunde stå still.
Men herregud.
Ja, men alltså det var riktigt plågsamt att se. Och då har ju såklart FEI fått mycket kritik för det här. Hur kan det här vara någonting som vinner och någonting som får 88%?
Vad fan? Kan man se den här, alltså jag fattar att man kan se hennes ritt, men kan man se den tävlingen någonstans?
Det finns säkert att kolla på Clip My Horse, kan jag tänka mig.
Ja, jag måste nästan kolla. För att det som också hade varit intressant är att se de andra ekipagen.
Ja, för det har inte jag sett. Jag har bara sett hennes ritt.
För jag menar, nu tvivlar jag ju verkligen på att det är den bästa ritten under den dagen. Men ja, alltså det hade varit kul att jämföra med de andra och se vad är det som domarna tittar på egentligen.
Exakt. Det hade varit väldigt intressant att se. Jag tror att Patrik Hittel kom trea.
Ja, det vill jag minnas att jag läste. Men
precis, med Touchdown.
Med Touchdown, ja.
Men jag har inte sett hans ritt heller, för övrigt. Men alltså, det är så sjukt att hon kan få så bra poäng, tycker jag. Och jag är verkligen inget fan av hon och hennes ridning. Jag tycker alltid att hon rider väldigt hårt. Hästarna ser väldigt spända och obekväma och ihopkrullade ut. Och i synnerhet Everdale då.
Ja, och det är också så tråkigt, för det är ju inte konstigt att en häst kanske spänner till lite. Men jag tycker att det är så fint att se på de ryttarna som faktiskt, okej, min häst är spänd, då får jag lägga ner kraven lite. Att man ser att det blir mjuk ridning och att man sen kanske efter man har gjort några rörelser, ja, men nu kanske jag kan spänna bågen lite mer igen.
Nu måste jag nästan gå in och kolla på deras Instagram hur många kommentarer den videon har i nuläget. Nu ska vi se. Ja, den lades upp för 2 dagar sedan. Eller 3 dagar sedan typ. Och den har över 400 kommentarer. Och i princip alla är ju, ja, men vad fan är det här?
Ja, kritiska.
Precis. Och jag ser också en kommentar att deras marks for harmony between horse and rider 9,2, 9,5, 9, 9,5 och 9.
Så det är nästan toppbetyg på deras harmoni.
Exakt. Och jag känner, alltså, är domarna helt blinda eller helt dumma i huvudet?
Eller betalda.
Ja, eller betalda. Det känns som att det är en del korruption. För hur fan kan man bedöma så här?
Men hur, jag förstår inte, hur kan man gå och lägga sig med gott samvete? Både som ryttare, när man verkligen pressar skiten ur hästen som inte är redo för uppgiften eller ja, inte har psyket med sig antingen för dagen eller överlag.
Ja.
Eller som domare som bara men det här ska vi premiera trots att det ser för jävligt ut. Eller tycker de inte att det ser för jävligt ut?
Ja, jag vet.
Jag undrar verkligen. Jag skulle vilja komma in i en hjärna och se vad som tänks.
Det var, jag tyckte en kommentar var rolig. Do they just pull random people off the street to do the judging? Like, what is this? Och då var jag tvungen att svara på den kommentaren. To be fair, a bunch of random people would probably do a better job with the scoring than this.
Verkligen.
Ja.
Ja, för jag menar, om du kan absolut noll om hästar och hade blivit satt i ett domarbås och kollat på det här, då hade den ju antagligen tyckte att okej, men det här ser inte riktigt rätt ut.
Nej, jag vet inte vad jag ska säga mer än att det är bra att det har fått så mycket kritik. Men samtidigt, vad fan ska vi liksom random människor göra? Vi kan ju sitta och kritisera det här hur mycket vi vill. Och jag menar, det är klart som fan att FEI ser den här kritiken och de får hundratals negativa kommentarer.
Mm.
Men det är ändå de som måste ändra på det hela. Det kan ju inte vi påverka.
Exakt, och det är ju inte första gången som de får kritik på sociala medier.
Nej, nej, nej.
Det händer ju titt som tätt hela tiden.
Exakt.
Och ändå så har det hittills inte hänt någonting på det planet. Nej,
men det är skönt att se att så pass många reagerar ändå på att det här är inte någonting som vi vill se.
Nej, så att man inte ser bara en massa hjärtan och sådana här applådhänder och grejer.
Nej, det är
man
extremt
ju
få sådana kommentarer.
Ja, för det ser man ju tyvärr på vissa andra filmklipp på Instagram.
Mm.
Där hästarna går i rollkur och
ja, exakt.
Och
ja. Det ser för jävligt ut.
Ja.
Ja, men så är det ju.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I sista avsnittet som vi spelade in innan vi åkte, alltså det sista vanliga avsnittet, så pratade jag om hur lite killar behöver göra för att få cred.
Ja.
Alltså de behöver bara göra minsta möjliga för att få massor av positiva kommentarer.
Ja, på sociala medier tänker du?
Precis.
Eller kanske överlag i livet.
Ja, men, men då pratade jag lite mer om sociala medier. Och nu har jag en uppföljning på det här.
Okej.
Och det här är då på Peder Fredrikssons Instagram. Den 10 januari så lade han upp en film där han bara skrivit Allan. Och då är det en reel där Allan, ja men han går utan täcke i en hage med snö och med hästar. Och om jag har förstått rätt så han gör väl inte så mycket nu mer än att gå på lösdrift. Och
ja, han är en glad pensionär.
Precis. Och då har ju den här filmen fått nästan 30 000 likes och över 300 kommentarer. Och det är kommentarer till som att så himla fint att få se en sån otrolig häst få njuta av pensionen och få bara vara en helt vanlig älskad häst. Ja, men ungefär sådana kommentarer.
Ja.
Och det är återigen så här, hur lite behöver en man göra för att få positiva kommentarer? Hade det här varit vilken random kvinna som helst som hade lagt upp en film på sin pensionerade häst, hon hade fan inte fått en enda positiv kommentar. Och dessutom, det är väl klart som tusan att så här, Allan han är ju inte värd speciellt mycket nu pengamässigt, så då kan han ju göra vad som helst.
Jo.
Det som är intressant är ju hur hans liv var när han var tävlingshäst, tänker ju jag. Och hur tävlingshästars liv är och om de får vara hästar då. Det är inte om de får vara hästar efter pensionen som är liksom någonting som du ska få cred för.
Nej, för det borde ju vara en självklarhet.
Ja.
Eller hur?
Ja, ja. Exakt. Så är det. Jag tycker det. Alltså, jag tror inte att Peder tänkte när alla ut den här filmen att nu ska jag få så jävla många likes och kommentarer. Utan,
men jag såg att du hade visst gillat den, du med.
Ja, men jag har gillat den, ja.
Ja.
Det har jag gjort.
Så du bidrar alltså till det här.
Jag har inte kommenterat någonting däremot. För jag tycker inte att det är en big deal att en pensionerad häst går på lösdrift. Men jag tycker det är konstigt att man ska få så himla mycket beröm för en sån här enkel grej. Fattar du?
Ja, jag fattar. Och sen så kan jag ändå tänka mig att många verkligen älskar Allan. För jag menar, han är ju en legend, den hästen. Det är han ju absolut. Men jag förstår ju hur du tänker också.
Ja, men alltså så här, mesta möjliga beröm för liksom så här, en hästhållning som är helt normal, som alla hästar borde få ha. Alltså, jag fattar inte vad what the fuss is about.
Nej, inte jag heller.
Nej, och så försöker jag tänka på om någon annan så här, kvinnlig ryttare hade lagt upp samma sak.
Nu, ja, men typ om Malin Barriard hade pensionerat Indiana till exempel, och man säger att hon går på lösdrift.
Precis.
För hon hade fått samma respons.
Ja, inte riktigt så mycket kanske.
Nej.
Men sen är ju också Allan, han är ju ändå en av världens bästa hästar genom tiderna.
Jo, precis.
Nu är Indian också en väldigt, väldigt bra häst.
Ja, men hon är inte riktigt lika.
Nej, exakt. Så men, jag har, det känns som om killar, de behöver fan inte göra mycket alltså, för att få beröm. Och det var, gud, när jag fick upp den här filmen tänkte jag, men det var en mysig liten film. Men så kände jag också att nu vet jag vad den här filmen kommer få för kommentarer.
Ja, för du såg den ganska tätt
tidigt,
den var upplagd.
Ja, och så visste jag, nu kommer jag få massa så här.
Åh, vad fint att se.
Precis.
Tänk vad bra han har det. Ja. Och sådana saker, eller bra.
Precis.
Mm.
Det, ja, nej. Men alltså, va?
Du är så glad på män alltid.
Ja, men jag är en sån mansälskare, va?
Ja, men jag nämnde ju Malin Barriard, va?
Mm.
Hennes man, Henrik Jonsson.
Ja.
Han har ju skrivit en bok.
Du, vad roligt att säga det här, för jag har skrivit upp precis samma sak. Så vi har tänkt lika.
Ja, det har vi gjort. Och den boken har ju du och jag läst.
Jajamän.
Du passade på när vi var i Thailand.
Mm.
Och jag fick den här boken av Samuel i julklapp, för jag sa det. Jag hade till och med glömt av att jag hade nämnt det till honom. Men jag sa det, den här boken hade varit lite kul att läsa.
Mm.
Och så tänkte jag inte mer på det. Men så fick jag den i julklapp, så det var ju ändå en trevlig överraskning. Och det är ju en inte jättetjock bok, men den handlar ju då om när Sverige tog OS-guld. Och den behandlar ju lite hela händelseförloppet egentligen i finalen, kan man ju säga. Och sen så hoppar det tillbaka till lite hur Malin började sin karriär, hur Henrik började sin karriär. Alltså, man får ju ändå mycket bakgrundsfakta kring de här tre ryttarna.
Exakt.
Och jag tyckte att det var ändå en helt okej bok så.
Mm.
Det är ju ändå kul att ha läst den.
Mm.
Men jag blev lite irriterad på att det var en hel del stavfel och typ, inte syftningsfel, men meningsuppbyggnadsfel.
Ja, och det kändes som om mycket inte var, eller det kändes som att han inte var korreläst överhuvudtaget. För jag vet att det stod någon gång EM i Göteborg 2016. Man bara, det var inte EM 2016, det var 2017.
Ja. Det minns ju vi mycket väl, för då var ju vi där hela veckan.
Precis.
Ja, och det var många slarviga stavfel. Och som sagt, det var någon gång som jag specifikt minns att jag fick läsa om en mening typ 5 gånger. För jag bara, jag fattar inte vad det står. Och så bara, aha, men det står ju typ, jag kommer inte ihåg exakt hur det var nu. För att jag inte skrivit upp det specifika felet. Men sånt kan jag tycka är lite tråkigt. För att jag tycker att det tar ju bort seriositeten i det hela.
Det var ingen lång bok heller, så det hade inte tagit så lång tid att korreläsa den några gånger.
Nej, men lite så faktiskt. Så det tyckte jag var en besvikelse.
Mm.
Men annars så tyckte jag ändå det var kul. Man fick ju reda på lite saker som man faktiskt inte visste om ryttarna.
Mm.
Typ att Peder, han kopplade ju bort allt som hade med OS att göra.
Mm.
Han satte ett larm på sin telefon och så låg han och kollade på serier tills dess att larmet ringde. Då skulle han in i bubblan.
Ja, men det var intressant. Mm. Det var nog det som jag tyckte var mest intressant med boken, att se hur de, vad ska man säga, beter sig på ett OS. Mm. Jag tycker att det är lite tråkigt att för 100:e gången få höra om Peders historia till exempel. För det har man ju redan läst och hört i poddar och sådär.
Ja, men det blir ju så när han ska berätta om sin historia, då rabblar han ju samma sak. Mm. Men nu hade ju ändå Henrik kanske luskat lite mer. Och ja, han har ju varit lite som en, eller han kommenterade OS, va? Men han vet ju om hela förloppet och sådär.
Ja.
I alla fall. Så att det tyckte jag var skitintressant. Och det var lite samma med Malin. Hon försökte också koppla bort lite. Hon ville inte sitta och äta med vem som helst i matsalen till exempel. För att hon ville liksom inte diskutera. Hon, alltså, jag tycker de är så coola på det sättet. De bara, vi vet att vi har koll.
Ja.
Så vi behöver inte få några andra input som kanske kan ställa till det hjärnan för oss.
Nej, och skönt också att så här, höra att de måste också vara osociala när de ska prestera. För jag vet att de pratar ju i boken om att ja, men det var amerikanare, ville väl typ prata med Malin och vad det var. Och hon svarade så här väldigt kort och ville vara själv. Svenskar och amerikanare, de är ju, vi är ju ganska så olika. De är lite mer framåt och pratiga och sådär. Och ändå skönt att ja, men de bryr sig liksom inte om ifall de kanske uppfattas som lite dryga eller otrevliga, utan de är där för att prestera och inte för att göra andra människor nöjda.
Nej, ska säga. Exakt. Men det är också så konstigt att man inte fattar det som amerikan då.
Ja, som motståndare.
Ja, men precis. Att okej, den personen vill inte prata nu.
Nej.
Jag hade ju också varit lite sån att lite mer observant, okej, att du kanske kan prata lite och sådär.
Ja, och att om jag presterar så vill jag inte heller känna att jag behöver hålla på att interagera med andra människor.
Nej, hålla låda och...
Nej, exakt. Då vill man ju gå in i sin egen bubbla och fokusera på sig själv och sin häst.
Det är kul att det finns lite sånt på olika nivåer också. Ju. Nej, men så jag tyckte ändå att det är kul att ha läst boken som sagt. Men jag tyckte att den lämnade lite att önska när det kommer till sådana detaljer. Jag tycker att när boken ändå inte är så pass tjock, då har man faktiskt råd att lägga lite tid på detaljerna.
Ja, jag håller med. Sen kan jag tycka att det var lite jobbigt när den var så himla hoppig också.
Jo, ja, för det var ju verkligen så här, nu är det dags för Malins runda, och så var det lite om henne. Och sen är det dags för Henriks runda, och så går man tillbaka.
Ja,
och så det var så här, två steg fram, ett tillbaka hela tiden.
Ja, jag fattar ju själva upplägget att det ska vara liksom att man får följa spänningen.
Mm.
Men jag tycker det blir lite frustrerande.
Ja, och i synnerhet när vi vet ju ändå hur det gick.
Exakt.
Vi vet ju exakt, det är nästan som man kommer ihåg banorna ju.
Ja.
Nej, inte riktigt, men nästan.
Ja.
Så ja. Det, då vet ni. Om ni har funderat på att köpa den så... Ja,
alltså. Ja, men en liten utvärdering. Ska,
ja,
vi, ska vi ge något betyg då? Från 1 till 5?
Ja, 1 till 5 tänker du.
Mm.
Ja, men 2,5 då.
Ja, men jag håller med.
Mm.
Den var liksom okej, men inte mer än så.
Men när vi ändå är inne och pratar om böcker, Emma. Nu ska det här inte bli värsta bokpodden.
Nej.
Men jag har ju, eller ja, vi båda har börjat att läsa De sju systrarna.
Ja.
Som är en bokserie om... Ja, men, sju systrar, fast de är sex. Men
av Lucinda Riley.
Precis, och det är fasen typ de bästa böckerna jag någonsin har läst.
Ja, jag har ju typ precis börjat läsa andra boken, men den första var skitbra.
Mm. Så bara kort och gott, läs dem om ni inte har gjort det.
Ja.
Jag känner bara, varför har jag väntat så länge på att läsa dem? För de kom ut typ 2007 eller 2008 eller något sånt där.
Ja, det var länge sedan i alla fall.
Så sjukt bra böcker. Jag är på fjärde boken nu. Jag har verkligen slukat dem när vi varit i Thailand.
Ja.
Nu har ju jag hunnit att rida lite grann i veckan. Du har ju ingen häst att rida just nu.
Nej, jag hoppas att jag får det snart.
Ja, vi ska ju på återbesök på fredag med Pebban.
Mm.
Och Bella ska få följa med och få lite stötvågsbehandling. Så då hoppas vi på goda besked så vi kan börja rida henne igen.
Ja.
Eller ja, framförallt du då.
Pebban syftar vi på då.
Ja, men precis. Mm. Bella, ja, det dröjer ju ett tag med henne. Vi får se om det blir bebis för henne i år kanske.
Ja, vi får se.
Mm. Vi återkommer om Bella helt enkelt.
Jag kan inte tänka för mycket på henne.
Nej, jag vet. Och det är vad det är.
Mm.
Men i alla fall så har fokus... Pappa har ju försökt hålla igång honom så gott som han har kunnat. Och jag tycker ändå att han har gjort ett väldigt bra jobb. För att ni vet ju att fokus, han är ju en väldigt speciell herre.
Jo.
Och det var så kul för att jag blev så sjukt imponerad. För att pappa och mamma har ju varit ganska bra på att uppdatera på Instagram nu när vi varit iväg. Och så hade, om det var pappa eller mamma, jo det var nog pappa, lagt ut på Instagram att... Hästarna var så duktiga idag. Fokus och Pebban följde med båda två till ridhuset och den ena fick stå kvar i transporten medan den andra motionerades. Och det gjorde de hur bra som helst. Och då blev jag sjukt imponerad. Dels att han ändå lyckades lasta båda två.
Mm.
Att han åkte iväg med dem. Att de skötte sig också. För det är inte alltid de är så bra på att stå still och snällt.
De gillar inte att bli lämnade ensamma.
Nej, vilken häst gillar det?
Ja, men de är lite mer dramatiska än till exempel Bella när hon lämnas ensam.
Verkligen. Bella är så här, jag gnäggar lite ibland.
Ja.
Och sen står jag still. Men då var jag sjukt imponerad i alla fall. Men sen så la mamma upp på Instagram några dagar senare att Fokus vägrade gå på transporten.
Trots att Pebba var på.
Ja, så att då hade pappa fått rida honom hemma istället. Och det hade väl inte varit så skitbra väder. Men så hade pappa fått rida ut ändå för att Fokus vägrade gå på transporten. Och jag bara, åh herregud, min kära häst, varför kan han inte sköta sig när jag inte är hemma? Men pappa löste det ändå bra, så han har ju ändå hållit igång Fokus. Och jag var sådär att, ja men om han får vila i 2 veckor, då är det så. Ja. Jag hade inte förväntat mig någonting så. Så det var ändå gött att komma hem och ha en häst som var igång. Men sen så märkte jag ju det lite att, ja men det är klart att när jag började rida igen att han inte var riktigt så ihop som man brukar.
Mm.
Inte riktigt lika alert och sådär. Men det är ju inte så konstigt, för jag menar, jag har ridit hästen, ja, väldigt, väldigt ofta i 6 års tid. Pappa, han har ridit honom kanske 10 gånger totalt eller någonting.
Ja, åtminstone på banan.
Mm, precis. Ute i skogen har det blivit desto mer.
Mm.
Så att jag har varit väldigt imponerad över pappa. Och det var lite kul också för att vi har ju lastat och åkt iväg med Pebban och Fokus till ridhuset några gånger. Det är ju, paddocken är ju typ knappt ridbar, för det har ju regnat och fryst på och sådär och hållit på och varit jobbigt väder, så att vi har fått åka iväg lite. Och sen så i lördag så skulle jag och Samuel åka iväg med Fokus själva. Och då tänkte jag inte så mycket på det, för att han har ju varit jättesnäll och lastat nu när jag har varit hemma igen. Men då ville herr häst inte gå på transporter, för han bara, jag tänker inte åka själv faktiskt. Så då fick jag jobba med honom lite. Men det är så jäkla skönt nu att jag vet hur jag ska göra.
Mm.
Och det är ju lite samma om Bella. Hon, till skillnad från Fokus, blir spicy.
Ja.
Han blir ju mer osäker och bara, nej, jag vågar inte. Och så kanske han galopperar iväg. Så då gäller det att man har ett långt snöre så man inte tappar honom. Men det som hjälper med dem i alla fall, det är att backa ett varv kring stallet.
Ja.
För ofta så behöver man bara göra det och så får de frusta lite och sen går de på.
Ja, men man bryter mönstret liksom och det känns som att deras spänningar eller
spärren
i hjärnan, liksom, den släpper då.
Mm, exakt, så det är så skönt att ha det och ta till. Och jag tycker också att vi börjar få bättre och bättre kläm på bytena, jag och Fokus. Det är ju det som vi verkligen lägger krut på just nu. Även om det är klart att jag har ju tänkt att jag ska ut i lätt A nu nästa gång jag tävlar. Men jag vill ändå träna på det, för att det känns som att han blandar inte ihop förvänd galopp med byten och sådär.
Nej.
Det är ju inte samma linjer, nej, så nej. Det är ganska skönt. Men i alla fall, innan vi skulle åka så var vi också red. Och då var ridhuset, alltså ridskolan som vi har närmast oss, det var stängt för att de hade en häst som hade lite förkylningssymptom och ja, då stängde veterinären ner stallet och sådär. Så som det ju ska gå till. Och då så fick vi snällt nog åka till Amalias ridhus. Vi har ju tränat för henne förut. Och då så åkte vi dit med Pebban och Fokus, och pappa var med också för att han skulle se lite hur tumkörning går till.
Ja.
Inte för att han inte har koll på det.
Nej, men jag visar lite hur jag typ sätter på ekiband och sådär.
Ja, och hur vi behandlar hennes rygg med Ekilight och sådär. Så att han följde med då. Och då så skulle jag bara, jag parkerade Fokus bredvid Pebban. Ni höll på att ta på henne alla remmar och grejer.
Mm.
Och så skulle jag bara gå och lägga bort deras tecken. Då sa jag till Fokus som jag brukar, stå still, och så gick jag därifrån. Och det värsta var att jag hade ju lagt tyglarna, inte att jag trädde dem över halsen som att jag skulle sitta upp, utan jag bara slängde dem i en loop över halsen på honom, för att jag skulle bara gå iväg några meter och sen gå tillbaka.
Ja.
Då ser jag hur han bara, nu ska jag gå iväg. Så då bara han börjar skritta iväg. Och som hästar ju gör så ska de ju titta lite med nosen i marken, så då gjorde han det. Tyglarna åkte ner på marken. Fokus trampar såklart på tyglarna.
Mm.
Fokus blir såklart inte glad över att han trampar på tyglarna, så han rycker upp huvudet. Och så sa det pang, så gick tränset av.
Ja.
Och jag bara, åh, vad onödigt.
Ja, det var faktiskt väldigt onödigt.
Ja, och då syftade jag inte på hästen utan på mig själv.
Ja, men också han brukar ju alltid stå helt still när man säger åt honom att göra det.
Ja, så jag blev jätteförvånad.
Och i synnerhet nu när ändå Pebban stod kvar.
Exakt.
Här. Ännu mer ologiskt att gå iväg då.
Ja, jag vet inte vad han tänkte, att han skulle ut och utforska lite.
Ja, antagligen.
Ja, så att tränset gick av och jag bara, jaha. Då var ju frågan så här, ska jag rida i grimma, halsring, skita i att rida, eller vad ska jag göra? Men då var det ju en himla tur att pappa var med. Han är ju fiffig, vår kära pappa.
Ja.
Så att jag vet inte vad han hade i fickan. Det var någon form av metallring eller fäste eller någonting som han trädde igenom. För det hade ju gått sönder, själva sidostycket i spännet hade ju gått av.
Mm.
Så jag kunde inte bara knäppa fast det igen. Så då fick han göra ett hål i ena remmen och så trä igen. Och så gick det att rida sen. Men mitt träns är ju förstört. Så att nu måste jag köpa ett nytt träns. Och jag fick lite frågor. För jag frågade på Instagram om folk hade bra tips på dressyrträns. Och då var det några som, vadå, kan man inte ha samma träns och rida dressyr och hoppa med? Och jo, det kan man ju absolut. Men mitt träns som jag har i hoppningen är inte godkänt i dressyren.
Nej.
För att dressyren är ju bajsnödig i vanlig ordning. Så man får inte ha vissa grejer. Och man måste ha käkrem. Och om man inte har käkremen där den brukar sitta så måste den ändå sitta kring ganascherna. Alltså,
Det finns, ja, men som sagt, i hoppning. Du kan ha vad som helst i princip. Och i dressyren
så... baklänges som du vill.
Dressyren är det ganska många mer regler.
Ja, och om man inte har koll på alla regler så går det ju bara att googla på TR-dressyr.
Ja.
Alltså tävlingsreglementet. Så får man reda på sånt, så det är helt enkelt därför. Jag får inte tävla på det tränset jag har i hoppningen. Men jag måste ju ta tag i och köpa hemmet också. Jag tycker alltid sånt här är lite jobbigt. Det är inte som att bara, oj, ett schabrak gick sönder. Ja, men då köper jag ett sånt här.
Nej, exakt.
För det känns som att det krävs lite mer research.
Ja.
Jag behöver ändå bli nöjd. Och det var också så kul, för jag bara, ni kan väl tipsa om trend som inte kostar 5 miljarder.
Mm.
Och det var ändå en hel del som skrev att jag skulle köpa Otto Schumacher.
Ja.
Och jag vet ju om att det är jävligt dyra trends. Så jag var tvungen att gå in och kolla vad de kostar. Det är sen mellan 7 och uppåt.
Oh,
alltså 7000 och uppåt. Och jag bara, jag sa att jag inte vill ha det för 5 miljarder.
Nej.
Folk bara, det är jättevärt att köpa det för det är superbra håller. Och
ja, men det kan ju ske precis det här som skedde.
Exakt, alltså fattar ni att jag hade ju gråtit blod om det hade varit ett Otto Schumacher-trends på 7000 kronor. Nu var det ett trends från Tjockemöle som kostade kanske 2. Jag tyckte det var tillräckligt tråkigt.
Ja.
För 2000 är också ganska mycket pengar.
Precis.
Så
oavsett hur bra trends det är så klarar det inte en sån belastning, så att säga.
Nej, och vet du vad jag tänker också?
Nej.
Hur stor skillnad kan det vara på ett läder på Otto Schumacher trends versus ett från, ja, men jag fick ju förslag på typ SD Design, de kostar kanske 2-2,5 ungefär. Ja. Hur stor skillnad kan det vara?
Ja, nej.
Det är ju inte så att det är gjort av något jävla guldläder liksom. Så att det blir inget Otto Schumacher.
Nej.
Sen så dum är ingen som köper det, för man får absolut köpa precis vad man vill.
Mm.
Men jag hade ju blivit otroligt ledsen om Fokus hade råkat.
Ja.
Och han är ju också en jäkla drummel, min häst.
Mm.
Det är så här, oj, huvudet har han inte koll på. Han råkar slå i det i transporten och han ska gnugga sig mot den. Och han, alltså, jag kan inte ha för fina saker på honom.
Det går faktiskt inte. Och jag måste bara komma med en veckans Hans också.
Okay.
För igår var vi hemma hos mamma och pappa och käkade middag och spelade kort och så här umgicks lite så här för första gången efter Thailand. Och pappa, man kan ju säga så att han låg ju klart sist under större delen av det här kortspelet som vi spelade.
Det tog ett bra tag innan han fick poäng överhuvudtaget.
Ja, exakt. Och det är ju ändå lite kul att så här reta honom när han ligger lite sist. Så då kommenterade vi lite det här och han bara, jag måste nästan gå in och kolla nu exakt vad det var som han sa för något.
Mm. Och medan du kollar upp det så kan jag ju passa på att säga att pappa har ju typ det sämsta pokerfacet jag någonsin varit med om. Han bara, yes! Eller, ah! Och så varenda gång om man spelar ut ett kort, för vi spelar ju, jag tror det heter Chicago.
Ja, exakt, fast vi kallar det för taggen.
Oklart varför med det.
Västgötska versionen av Chicago.
Så om mamma lägger ut ett, vi säger att hon börjar spela och lägger ut ett hjärter. Mm. Och så kanske pappa har hjärter, men det är när han har hjärter S. Ja. Och säger, ah, jäkla skit, ja. Jag ska alltid kommentera det. Så.
Exakt, men det han sa då när han låg sist, då sa han, jag är så bra på så mycket annat så det gör inget. Jag behöver inte vara bäst på allt.
Det är också så kul att han säger det, för att jag upplever ju du och pappa som att om ni inte är bäst på någonting, då blir ni sura över det.
Ja, men också så är ju typ pappa the least competitive person I know.
Jo.
Jag är ju extrem tävlingsmänniska och det har jag ju fått från mamma.
Mm.
Hon är ju mycket mer tävlingsmänniska än pappa. Och mamma är ju också gammal idrottare. Pappa han har ju aldrig idrottat på det sättet.
Nej, inte tävlat och haft sig.
Nej,
så.
Nej, exakt. Och pappa han är ju väldigt så här, han vill ha mycket bekräftelse, men det är så här, det behöver inte vara i någon sorts tävling, eller
nej.
Du fattar?
Det är väldigt sant faktiskt, för att han är med så här, ah, men pappa har lagat här, ah, men bra jobbat. Ja,
han vill ha väldigt mycket beröm av andra, medan mamma hon är mer som mig, att hon vill liksom vinna allt hon gör och Hon blir väl också så här sur om hon förlorar typ.
Ja, men det känns också som att pappa, han blir, tycker det är lite jobbigt. Han är inte bra på vissa saker.
Mm.
Eller typ som om vi spelar något spel och han bara, vad är det här för spel? Ja. Det har ingen logik.
Nej, då skyller han på själva spelet. Mm. Ja, fast jag är ju lite sån också typ, när vi spelar Yahtzee. Det, ja, då brukar jag, du vinner ju typ alltid det, för tärningarna älskar ju tydligen dig. Så då brukar jag säga, Yahtzee är ett jävla skitspel. Det är 95% tur och 5% strategi.
Det är ju lite så också.
Ja.
Jag kan ju inte rå för
att...
Alltså det var så kul när vi var i Thailand och spelade Yahtzee.
Fy fan vad arg jag blev då. Du hade vunnit typ alla gånger. Ja. Och jag hade vunnit en gång och sen var det en gång vi spelade. Och det hade väl gått ganska dåligt för mig i vanlig ordning och liksom helt okej för er andra. Och så får jag Maxi Yahtzee. För vi spelar ju Maxi Yahtzee med 6 tärningar istället för 5. Så man kan få liksom fler drag. Då hade jag fått 6 stycken i samma, ja, vad säger man, siffra.
Ja.
Så då får man 100 poäng varje Maxi Yahtzee.
Jajamän.
Och då bara, då är jag så jävla glad. Jag bara, yes! Nu kommer jag vinna det här jävla spelet äntligen. Ja, men vad händer då?
Draget efter va?
Draget efter när jag tänker att jag har segern i min lilla ask. Då får du också Maxi Yahtzee.
På ett ord dessutom. På det är typ det svåraste.
Alltså jag blev så arg. Jag var
du höll på att slå mig.
Ja, jag var nära på att slå till dig.
Jag fick flytta på mig. Annars hade jag fått en hit. Jag blev chockad. Jag menar, när slog du mig sist? Det var när vi var typ 10 år.
Ja.
Alltså, ja, vi var ju inte 10 år samtidigt.
Nej.
Nej, det var väldigt kul. Och det roliga är att hade inte jag fått Yahtzee, då hade du slagit mig med 1 poäng.
Ja. Det är ett bevis då på hur dåligt det gick när jag spelade det där jävla Maxi. Men jag vann 0-100 alla gånger utom en i alla fall.
Ja,
så att, och det känns ändå som ett lite roligare spel att vinna, för det handlar ju lite mer om brains.
Precis, säger hon, då ser asnöjd ut. Ja, men det är så kul. Jag har ju ärvt lite pappas tävlingshjärna, även om jag vill gärna vinna, men jag rager inte loss om jag inte gör det.
Nej, nej, det, jag har ju helt klart fått det från mamma.
Ja, och det roliga är att du säger också att du har ju inte så mycket tävlingshjärna i ridningen.
Nej.
Men det har ju mer framgångar du har fått, desto mer... Sen så blir det ju aldrig att du blir sur på hästen.
Nej,
givetvis.
Men jag kan bli jävligt sur på situationen jag till exempel river sista hindret.
Ja.
Eller vad, alltså om jag tycker att jag har ridit dåligt eller vad tusande du kan vara.
Precis.
Då blir jag jävligt besviken. Som sagt, det är ju tjejerna som har skämt bort mig med så mycket framgångar det senaste.
Ja, Fokus har fan också skämt bort mig. Hur ska jag kunna tackla och gå ut i lätta A och kanske komma sist nu?
Exakt. Nej, så jag har ju blivit mer tävlingsmänniska i ridningen också.
Mm.
Men där är jag ändå bättre på att hålla mina känslor i styr.
Ja, och du är ju mer ödmjuk där. Du är inte ödmjuk när det kommer till all annan spel. Fy fan, vinner hon så är det så här. Alltså hon är så överdrivet glad så att man nästan kräks på henne. Och kommer du sist, ja men då är det ju ännu jobbigare, för då får man dras med det där stånkandet ett tag.
Ja, nej, det är inte så charmigt kanske.
Nej, men vem har bara charmiga egenskaper?
Ja, det är ju visserligen sant.
Jag har det.
Nej. Perfekt. Nej. Men ja, vi nämnde ju det här utbildningsstallet som vi har pratat om i ett tidigare poddavsnitt.
Mm.
Som Aftonbladet då har gjort en granskning av. Och det har ju kommit en del artiklar det senaste kring det. Under tiden som vi var borta. Det är klart att det händer skitmycket i ridsporten när vi är på semester.
Ja, det är typiskt.
Mm. Men jag tänkte ta upp en artikel som heter Svenska utbildningsstallet utreds efter avslöjande som Hipson har släppt. Och totalt 6 anmälningar har gjorts till länsstyrelsen efter den här granskningen, och anmälningar har gjorts till länsstyrelsen i länet där utbildningsstallet är beläget. Och de har då överlämnat samtliga anmälningar till polisen eftersom alla rör misstanke om djurplågeri. Det faller under brottsbalken och är därmed polisens sak att utreda vidare. Vi saknar de resurser som krävs, säger en handläggare på länsstyrelsen. Och efter överlämningen från länsstyrelsen har polisen inrett en förundersökning om misstänkt djurplågeri. En åklagare har utsetts som förundersökningsledare i fallet. Och det är ju jättebra att det här har polisanmälts.
Skitbra.
Mm, det ska bli intressant att se vad som kommer ske nu.
Verkligen, även om jag trodde nog ändå att länsstyrelsen hade lite mer makt i sådana här frågor.
Ja.
Men samtidigt så... är det väl ändå bra, för polisen väger ju ändå såklart tyngre.
Ja, jag får säga, jag har jättedålig koll på typ länsstyrelsen och vad de kan göra.
Ja, jag vet ju bara att ja, men länsstyrelsen behöver ju godkänna stall och sånt där om man har mer än ja, ett visst antal hästar.
Mm.
Och då är det väldigt viktigt att det si och så många centimeter i tak och att boxarna är av viss storlek och sådär.
Mm.
Så det gör ju länsstyrelsen mycket. Men sen har de ju också mycket att göra med hästvälfärd,
ja,
och sånt. Och det är ju dit man kan anmäla om man ja, men ser att oj, här går det en häst som ser extremt smal ut eller ja, den ser inte ut att må bra.
Nej, exakt.
Och sådana saker. Men det är klart att de har väl inte all makt i världen.
Nej.
Och då är det ju jättebra att de kan ta det vidare till polisen.
Exakt. Och om jag har förstått rätt så ska det ju finnas en del bevis i form av filmer och sådär.
Mm.
Så man får ju hoppas att bevisen är tillräckliga för att ja, men
det ska bli någon konsekvens.
Ja, att det här stallet ska kunna dömas för djurplågeri. Mm. Eller att den som driver stallet ska dömas till djurplågeri.
Mm.
Men det är ju lite svårt det här, för bevisen ska ju kännas tillräckliga och sådär. Och det är ju också så med alla, vad ska man säga, brott eller det som anmäls, att bara för att någon blir friad i en domstol till exempel, så behöver inte det betyda att den personen är oskyldig, utan bara att det inte finns tillräckliga bevis.
Exakt, det har vi ju pratat om förut i podden. Ja,
exakt, när det kommer till allting. Så vi får hoppas att det finns tillräckligt med bevis till det här.
Ja, men verkligen. Och jag menar, det här känns ju ändå som att det är mer konkret. För vi har ju pratat mycket om typ sexuella övergrepp och sånt förut.
Ja.
Och det kan ju kanske vara lite svårare med bevis. För att ja, det kanske sker ja, men, i det tysta, tänkte jag säga.
Ja, men hur ska man liksom... Vänta, jag ska bara filma nu när du begår det här övergreppet på mig. Eller
ja, nu skrattar jag, men det är bara för att... Ja, det lät så kul bara. Det är ju ingen rolig situation såklart.
Nej,
men
förhoppningsvis så de filmerna som finns, att man förhoppningsvis kan ändå bevisa att ja, men det här har skett mm, i det här stallet. Att man kanske förhoppningsvis kan se vem det är som rider på filmen eller ja, vad det nu kan vara.
Ja, vi vet ju inte vad polisen menar med tillräckliga bevis eller otillräckliga bevis. Men nej, ja, det måste ju vara tydligt på något vis.
Precis.
I alla fall.
Och det verkar ju finnas många vittnen också mm, som kan gå ut och styrka det som har kommit fram i granskningen.
Precis. Så det är ju jättebra att det tas vidare. Mm. Och ja, nu får vi bara se. Det, sånt här kan väl ta lite tid antar jag. Med ja, polisutredningar och sånt.
Det är dock väldigt tråkigt att Svenska Ridsportförbundet verkar vara så sjukt korrupt när det kommer till bland mm, annat det här stallet.
Det är ju en helt annan diskussion dock.
Ja, verkligen. Men jag tänkte att vi kan ta och avsluta det här avsnittet med ännu en intressant artikel som har släppts.
Mm.
Och den heter Danmark minskar kraven på unga hästar. Och det är Danska Ridsportförbundet som presenterar ändringarna. Från i år får de 4-åriga dressyrhästarna inte tävla förrän 1 juli, det år de fyller 4 år. Antalet kvaltävlingar minskas från 6 till 4. Och programmet för de unga hästarna görs om eftersom det har ansetts för krävande för 4-åringar.
Vet du vad som ingår i Danmarks 4-åringsprogram?
Nej, jag vet inte det. Det står att det programmet ännu inte är offentliggjort, men att det ska ha en lägre svårighetsgrad och innebär att de unga hästarna tillbringar kortare tid på tävlingsbanan.
Okej, för jag vet bara i Sverige när det är 4-åring, när det är sådana specifika program för ja, 4-åringar, allmänt intryck eller vad det nu precis, heter, då är det ju 2 stycken hästar som är inne samtidigt på banan.
Mm.
Och de, det ser ju väldigt basic ut. De travar ja, runt lite, någon lite volt, vänder snett igenom, byter varv, mm, galopperar lite, visar lite skritt. Alltså extremt basic. Och ja, jag vet att vi har pratat om det tidigare,
mm,
att det känns som ett väldigt trevligt program
ja,
att börja sin tävlingskarriär med. För att du ja, får se de vita staketen, du får en kompis på banan, det är mm, lättridning.
Precis.
Eller man kanske får välja det. Men ja,
ja, alla rider nog lätt.
Jag tror det. Ja. Så det är väldigt basic och därför tycker jag inte att det känns som att det är så mycket press.
Nej.
Men sen vet ju inte hur Danmark har det.
Nej, det känns ju som om Danmark kanske har haft svårare... Ja, jag vet att ni har pratat med vår tränare Pia till exempel. Hon har ju varit en del i både Danmark och Tyskland och jobbat. Mm. Och hon har ju sagt att det är högre krav i de länderna.
Ja.
Så det kan ju hända att de har haft ett svårare 4-årsprogram då. Och att nu kraven har sänkt så att de också får börja tävla senare.
Mm.
Och det står också att dessutom tillförs en ny rad i bedömningsprotokollet där de unga hästarnas harmoni ska bedömas. Harmoni beskrivs som ett tillitsfullt partnerskap utvecklat i överensstämmelse med utbildningsskalan där hästen visas i korrekt form och tempo med stängd mun och lugn svansföring. Ytterligare en förändring är att delfinalerna i championaten försvinner för att minska antalet starter för de unga hästarna. Istället får de unga hästarna som får högst poäng i kvalen direkt en plats i finalen. Och det handlar om 40 finalplatser för 4-åringar, 24 för 5-åringar, 24 för 6-åringar och 14 för 7-åringar.
Ja, men intressant.
Mm.
Jag måste nog försöka ta reda på, ja, men dels hur det gamla 4-årsprogrammet såg ut för Danmark. Men också så småningom att se hur det nya ser ut.
Ja.
Det hade varit lite kul. Det kanske vi kan återkomma med när vi vet att det är släppt.
Exakt. Och det är ju många som kommenterar att nu hoppas vi att Sverige gör något liknande. Alltså sänker kraven på de yngre hästarna.
Mm.
Och de får ju som sagt börja tävla från och med 1 juli nu i Danmark.
Mm.
Och det tycker jag är jättebra. För jag menar, de flesta hästar fyller ju ändå år. Kanske lite senare vår, tidig sommar. Så då är de ju ändå precis fyllda 4 år.
Precis.
När de får börja tävla. Så det är egentligen väldigt tidigt att börja tävla med en häst. Ja, men i början på året.
Ja, för jag menar, en 3-åring, där rider du ju inte så mycket.
Nej.
Och det är klart att det är alltid olika när man rider in en häst och sådär. Vissa gör det redan vid 2,5 års ålder och att de i princip är klara. Och sen får de inte vila och sen kör man igång igen. Och andra väntar lite mer. Men jag menar, en 4-åring är ju ändå ganska så nyinriden häst.
Ja.
Om den nu går efter, ja, vad den ska göra inom citationstecken. Så att det är väl jättebra att den inte får börja tävla förrän i juli, egentligen.
Ja, det tycker jag också.
Jag tycker inte att det är något som är konstigt.
Nej.
Det här är inget konstigt beslut.
Nej, nej. Utan det är väldigt bra. Så får vi se ifall Sverige kanske hakar på i framtiden.
Mm. Det känns väldigt kul att vara igång igen. Hoppas att ni har uppskattat dagens avsnitt. Vi hörs ju igen nästa vecka som vanligt. Och alla aktuella länkar när det kommer till vår kollektion med Success. Vår merch-kollektion.
Mm.
Och YouTube-kanal och Instagram och allt sånt. Det finner ni ju som vanligt i beskrivningen.
Ja, det gör ni. Och jag kan säga att jag hann inte ta upp allting som jag hade skrivit upp i telefonen inför den här veckan.
Nej, men det kommer ju.
Ja. Vi får skjuta lite på det.
Precis, vi kan inte ta allt idag.
Exakt, men tusen tack för att ni har lyssnat. Ha det bäst så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.